Det brukar bli så här att man först tror och sen döps man och sen så blir man liksom fylld av ande. Och det brukar ge då olika yttre uttryck. Och det där liksom 1 + 1 är lika med det där, så brukar vi liksom tänka ofta. Men så var det ju inte för dig. Ja, och det är det precis. Vi ska gå till Apostlarna 10, för jag tänker det här vad häftig Guds ande är. Och att man måste vara öppen. Det är det sista apostlagärningarna stället där ovanför min bild där. Ser du? Apostlarna 10, 44-48. Då står det så här. Ska jag läsa? Medan Petrus ännu talade så föll den helige ande över alla som hörde ordet. Så det var så det började. Och det är Petrus här nu som talar. Alla troende judar som hade följt med Petrus, de häpnade nu över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Och hedningarna, det är ju ett uttryck för sådana som inte är judar helt enkelt. Så nu hade Guds ande i ett andedop så att säga fallit över hedningarna. Till judarna, de hörde dem tala med tungor och de hörde dem prisa Gud. Då frågade Petrus: nej men hörni, tror jag han sa, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpna med vatten när de liksom vi har tagit emot en helig ande? Och så befallde han att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Och sen så bad de honom stanna där i några dagar. Och när man kommer här till apostlagärningarna så är det ju så att Petrus, han är ju väldigt förbryllad över hur långt ska Jesu försoning räcka. Han har förstått att det rör judarna. Hans tanke verkar ha problem sen. För går man tillbaka så vet man att han faktiskt måste, liksom, himlen måste bearbeta honom, för att han förstår inte. Han har fortfarande inte förstått, fast Jesus har stått och sagt: gå ut och gör alla folk till lärjungar och lär dem att döpa dem och lär dem att hålla allt och så här. Han har inte förstått det än. Han har hört det, men han har inte förstått det. Och det är ju ofta så där med oss människor. Vi kan höra saker, men vi har inte insett det. Och samma sak är det här, att Petrus han bearbetar det här med hedningarna. Och så när han är där så faller Guds ande. Och det är hans bevis. Han är så van att och har lärt sig att gå på den helige andes ledning så fint. Så att när han ser att Guds ande säger sitt ja till de här som är samlade, då säger han: nej men hörni, vi måste ju döpa dem nu. Inte kan vi väl hindra dem när de har blivit döpta i den helige ande. Han är nog lite rädd för etablissemanget i Jerusalem. Han är lite rädd för sina apostlabröder. Han är lite upprörd över vad skulle Jesus, vad gör vi nu här? Men inte kan väl. Alltså det här, man hör att det är lite så här: det här måste vi väl ändå gå på nu. Vi kan ju inte gå emot Guds ande. Och så döper han dem till Jesus i Jesu Kristi namn där. Jag tycker det är fint att tänka att det är så mycket vi blockerar. Så mycket som vi tänker, först ska det, sen ska det. Men Gud, han gör som han vill. Och det tycker jag, det är väldigt härligt att förstå det. Att låta sig, som det står i Bibeln, att ens tankar får liksom förnyas med hjälp av den helige ande. Så att vi inte blir fyrkantiga, tråkiga och faktiskt kan gå emot det som Guds ande vill. Inte ens Petrus var helt bara japp, utan han: inte kan vi väl. Lite osäker, men han var inte så pass, för man ska ju inte vara dumdristig och köra på alla bollar som rullar. Men när Guds ande sköt bollen och de döptes, då agerade han. Sen så det sista jag läste var, så står det så här: och sen bad de honom stanna där i några dagar. Jag tänkte, vad bra. Visst är det bra? Det måste väl ändå vara de bättre meningarna i Bibeln, tänker jag ibland. När jag är pastor tycker jag det låter så bra. Jag tänker det måste vara så bra för dem. Men det var så bra för Petrus. Varför var det bra då? Vad tror ni? Vi är människor. Man har ansvar liksom. Man har döpt. Är det rätt? Ja, liksom. Han behövde ju undervisa. Han behövde kolla, håller det? Stämmer det även nästa dag liksom? Är Guds ande kvar? Säger han sitt ja? Ska jag landa i det? Han behövde tid. Hans huvud behövde liksom vara kvar han också, tror jag. Så det var nog inte bara för de här hedningarna. Utan jag tror också att det var av omsorg. Jag tror Gud har också omsorg om Petrus. Att han får landa. Ja, det här blev faktiskt bra. För han måste ju övertyga fler sen om att han har gjort det här och förklara varför. För han inser att här har vi liksom, det var en gräns till som skulle sprängas. Och det var ju tur. För annars hade ju inte du suttit här. För vi är ju hedningar. Mm. Så det var ju bra. Ja, det här med de blev sen döpta i Jesu Kristi namn. Nu får ni vända på bladet. Och då är det så här att de här första bibelställena som är på pappret, alltså halva pappret. Då tänker jag att man kunde läsa dem lite tillsammans. Sådär som ni har gjort nu, eller själv. Och vill man så kan man sådär som en liten småskollärare eller småskoleelev skriva ner några stödord. Vad står det här om dopet? Själva syftet att göra så, det är ju att om man som studerande kristen liksom, först, då får man liksom nästan, alltså jag tror faktiskt att det här är bilden av dopet i sin helhet. Om man liksom går igenom de här bibelställena, då kan man se olika vinklar. Det är nämligen så att Bibeln säger aldrig hela saken vid ett tillfälle, utan det finns lite där och sen står det lite mer där. Sen säger någon så. Det är inte olika, men det är olika infallsvinklar på samma sak. Så jag tänker, ni får 10 minuter ungefär. Då ni tar dem ni hinner. Nu kan inte jag lova att inte jag går vidare sen. Utan det ni har hunnit, det har ni hunnit. Jag vill liksom varna känsliga tittare. Ja. Så Apostlagärningarna Matteus, Apostlagärningarna 2, Apostlagärningarna 8, 1 Petrus 3. Så långt man har hunnit. Tills jag känner att jag vill att vi ska läsa tillsammans på de andra. Och då tar jag dem jag hinner där. Ni ska inte redovisa för mig något. Så känn er fria. Ja, jag tänkte så här att nu läser vi lite gemensamma bibelverser. Nu har ni fått titta på några saker. Och jag tror att ni har kommit, det är syndernas förlåtelse. Vad är det mer dopet är till för här? Har ni hittat något mer så här uttryck i de här första bibelverserna? Att de uppmanades att döpas. Ja. Och det går han ju på utifrån missionsbefallningen. Jesus som säger i både Matteus och Markus, gå ut och döp. Och liksom, det är en befallning så, som han tar vid. Missionsbefallning brukar vi säga, av Jesus. Så det går man på. Mm. Ja, jag tänkte vi ska läsa nu det som jag har, så står det, dessa bibelord läser vi gemensamt. Och då tänkte jag att vi skulle börja med Galaterbrevet 3. För att få lite ytterligare aspekter på dopet än det som vi har fått. Andra Korinterbrevet och sen har du Galaterbrevet. Galaterbrevet 23 och 26 säger så här. Och den här får vi nog liksom stava lite långsamt på. För här finns det en hel del att landa i. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Tron är grunden. Alla har ni blivit döpta till Kristus. Ni har blivit iklädda Kristus. Så här är man inte längre nu jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Utan alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni nu tillhör honom, då är ni Abrahams avkomlingar, arvingar. Enligt löftet. Att ha sin tro, det brukar vi säga, det är frälsningsgrundande. Men väldigt intimt förknippat med frälsningen är att döpas. Men om du har en tro som rövaren på korset eller så här, så är det så att det är frälsningsgrundande. Då är du liksom, redan idag ska du vara med mig i paradiset, sa Jesus. Han döptes ju inte så, va? Men det är en absolut, i det här fallet så är det ju så att det är ju lite lättare på Jesu tid eller på apostlarnas tid. För att det är ju så nytt. Så då är inte det så lång tid emellan själva beslutet och dopet. Men det blir ju lite mer komplicerat när det kommer nya generationer. För då kan det ju vara liksom den här tron, den smyger sig fram till ett beslut. Och då kan det ju vara ganska långt ifrån tro till dop. Så det handlar ju inte om tid. Men det handlar ändå om att veta att tron på Jesus är det som frälser människan. Men dopet hänger ändå väldigt ihop. Och det står här nu då att så genom tron på Kristus så är ni ett Guds barn. Alla ni har blivit döpta till Kristus. Vad innebär att vara till Kristus i dopet? Till. Det är ett märkligt ord. Att tillhöra. Identitet liksom till. Ja. Iklädd Kristus kom det sen. Ni är iklädda Kristus. Bli lik. Lite, så tänker en del. Precis, att man iklär sig liksom hans... Man har i alla fall möjlighet att bli lik så småningom. Ja. Lite grann, någon tänker kanske att det är som att han är runt hela mig i beskydd. Jag är iklädd hans liksom beskydd som en rustning. Jag är iklädd honom. Det är ju också en tanke man skulle kunna ha. Sen så står det så här i den 26:e versen. Alla är vi också ett i Kristus Jesus. Vi är ett. Och där kommer ju det här in en aspekt till. Det är inte bara det att genom dopet så tillhör du Jesus. Du blir liksom han. Du blir hans. Han äger dig liksom. Och det är ju väldigt fint att få vara någons ägodel. Det låter ju jättehemskt, men när det gäller Jesus så är det jättefint. Men i dopet så finns det också den här sociala aspekten. Förstår ni den sociala aspekten här? De räknar upp liksom jude, grek, man och kvinna. Det kan vara invandrare, det kan vara invandrare har bott i 100 år. Det kan vara inte ha ett synligt handikapp men ha ett handikapp. Det kan vara att vara ung och gammal. Alltså i dopet så blir vi ett i Kristus. Det här yttre, det som vi vill stoppa in varandra, liksom du är en sån och du är sån, du är där. Ålder, kön, ursprung, handikapp, vad det nu än kan vara, det minoritet och majoritet. Det försvinner i dopgraven. Alla är ni ett i Kristus, ni är lika värda. Oerhört viktigt och väldigt befriande. För att det är nämligen så att den grunden, att alla är lika, det innebär att sen fördelar Gud sin nådegåva som han vill. Och han följer inte könsformen eller det etniska ursprunget eller ålder. Det vi så gärna tror. Utan han är fri att placera ut sin nådegåva och din tjänst och vad han vill och vad du är duktig på och vad du ska få göra för Gud och så vidare. Oerhört viktigt att vi också ser på varandra som Petrus såg på hedningen. Det vill säga, hoppsan, alltså det här har tydligen Gud lagt ner i den här människan. Och så bekräftar vi varandra. Dopets innebörd här tycker jag är oerhört viktigt att lyfta fram. För vi dömer varandra så lätt på utseende eller på andra saker. Men att faktiskt med andlig blick kunna se på varandra, vad Gud har lagt ner i oss, det är viktigt. Och också få känna det själv. Att inte behöva slåss liksom för det man känner att det här har Gud lagt på mitt hjärta. Liksom. Det är bra. Den sociala aspekten. Jag kan läsa för er bara vad som står i andra Korinthierbrevet 5:17. Bara så om du inte hinner slå upp det så läser jag det lite snabbt. Det är ju det tredje bibelstället där. På tal om det här med att vara ett i Kristus. Andra Korinthierbrevet 5:17 säger så här. Alltså, det är bara en liten vers. Alltså, om någon är i Kristus, då är han en ny skapelse. Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Genom försoningen. En ny skapelse. Som nollställer lite grann på ett fint sätt. Inte raderar, men lite grann nollställer och förnyar chansen hos varje människa i dopgraven. Ska vi läsa tillsammans det där romarbrevet? Det är ju väldigt många versar. 1-13, 22 och 23. Romarbrevet. Då backar man lite grann mot Gamla testamentet igen här. Och så hamnar man i romarbrevet 6 så småningom. Ja, då står det så här. Nu läser jag ju ganska länge här. Och vi ska fundera på, vad står det här om dopet? Det är det som är vår uppgift. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna fortsätta att leva i synden? Vet ni inte att alla som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Vi är förenade med honom genom en död som hans. Är vi det? Ty är vi det. Då ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Och har ni dött med Kristus, så tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han har blivit uppväckt från de döda. Och döden har inte längre någon makt över honom. Hans död var en död från synden, en gång för alla. Men det liv han nu lever, Jesus, det lever han för Gud. Det är så ni också ska se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Nej, ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. 22 versen. Men nu då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Syndens lön är döden, men Guds gåva, det är ett evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Bland annat det som står här, det handlar ju lite grann om död. Eller? Död kontra liv. Vi kallar ju det för en dopgrav. Gör ni det? Mm. Vad är det man begraver? Sitt gamla liv. Ja, så brukar vi se det. Det är så att det flyter runt liksom något gammalt där i vatten, så spolar man ut det. Det är en härlig, alltså det är ju lite grann den känslan. Det gamla, det nya. Man tvättar ju också synden bort, brukar man liksom. Det är också det här, så att det är inte bara gammalt och nytt, utan det är också synd och förlåtelse. Ja, ah, det är jättefint. Hörde ni gravljus vid dopet? Det var ju en härlig sak, alltså, eller hur? Ja. Det är ingenting som vi liksom måste ta efter, men det är ju ändå en fin bild liksom att ha. Och det är roligt när någon gör så där, och först blir man konfunderad och sen förstår man varför. Ja, det är roligt att bli lite förvånad. Ja, det är roligt. Ja, jättebra. Jag skulle vilja lägga till en sak till om graven. För det är ju också så här att lite grann är det att det här är också Jesu död som vi går. Liksom, vi går hans korsväg i dopet. Vi ska läsa ifrån Kolosserbrevets andra kapitel. Kolosserbrevet. Se till att ingen rövar bort det med sin tomma och bedrägliga filosofi som är byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Alltså mänsklig vishet. I honom, i Jesus, så bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom så är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom, Jesus, blev ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Och han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Det här med att lämna sin syndiga och liksom sin gamla natur, sin gamla människans nytt, det är också att det är en grav, en begravning, men det är också att gå i Jesu korsdöd och också ta del av hans uppståndelsekraft, det här eviga livet, att ta del av uppståndelsekraft i dopet. Det är nästan som att tänker en liksom kraft, det bara liksom gnistrar av en person liksom som kommer upp här. Och den kraften som väckte Jesus ifrån den här graven, den kraften är liksom verksam i dig och mig, säger Kolosserbrevet. Men också tidigare när vi läste om att liksom gå hans väg, att liksom leva hans liv men att ta det till sig, är också en aspekt av dopet faktiskt. Helt enkelt Jesu egen död och uppståndelse blir förkunnad här. Det är häftigt. Det gör vi också i nattvarden. Förkunnar hans kors, liksom, uppståndelse. Och det har han ju verkligen sagt. Gör detta till minne om mig. Glöm inte det här. Han har också sagt, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Och lär dem sen att hålla. Så han är noga med att vad är det som är viktigt? Det säger han repetera. Det säger han, gör om så att ni inte glömmer liksom min korsdöd och uppståndelse. Så det är också en sån manifestation som du har varit med om. Du har förkunnat hans död och uppståndelse i dopet. Det är så fint med dopet, tycker jag. Man kommer in i Guds rike, man blir också, man ser det här att genom tron och dopet så ökade gemenskapen. Man blev en grupp av människor som trodde. Man gick in i Guds rike och man blev en församling, man blev en grupp. Och det finns också i dopet, att dopet är ju också medlemsgrundande i de flesta pingstförsamlingar. Att det är så man så att säga kommer in i Guds rike. Det är så vi vet att vi är med. Sen förstår ju vi att det finns ju flera med i Guds rike än vi som är döpta här i Nynäshamn. Och det finns ju andra kyrkor och Guds rike är så stort och man vet inte riktigt. Men det är ändå ett sätt för oss att när du är döpt så är du med i församlingen. Alltså vi har försökt att på något vis återspegla detta. Vi är nu en grupp. Vi är tillsammans. Är det någon som har döpt här inne? Döpt någon annan? Du hade gjort det. Nej? Nej, det var bara att du berättade om ljusen. Ja, Albin har gjort det. Vad säger man, om du tänker efter, vad säger en person i en dopgrav? Hur börjar det? Genom din egen bekännelse, säger en del. Ja. Eller en del säger så här, på min mästares befallning. Ja. På min mästares befallning. Och därför att du har sagt att du vill tro på Jesus. Eller på, liksom för att du har bekänt det till det. Vad är det man säger sen då? Jag döper dig. Ja, först brukar man säga till Kristus. Jag döper dig till Kristus. Men sen är det otroligt viktigt. I faderns, i sonens och i den heliga andes namn. Svenska kyrkan godkänner ett dop, om vi vänder på steken lite grann, så godkänner Svenska kyrkan ett dop som är gjort i Jesu namn, som är utfört i hans namn. Då räknas det som dop. Och jag tänker, det bör vara med till Kristus i Faderns, i Sonens och den helige andes namn. Amen. Vad händer sen när, och sen går ju den ut och byter om, när den kommer tillbaka torr och klädd, vad gör man då? Ja, det gör man. Man ber och lägger händerna. Har ni lagt märke till att det gör man här också? Nu när ni har läst så mycket Bibel. Vad är det man ber? Vad vill man med sin handpåläggning, så att säga? Vad vill man? Vad är det man fokuserar på? Nu tänker jag, nu har ni läst jättemycket bibelställen om det här. Vad var det nu igen då? Var det bara bön lite allmänt så här? lite för familjen eller nej. Ja, en välsignelse. Men det är fortsätta vägen. Följa. Något med anden alltså. Man lägger och så förväntar man sig faktiskt. Ett, om det inte dopet i anden har kommit än, så tänker man att här, nu måste ni ju få den helige ande som går. Har ni inte, vet ni ingenting? Vi har inte hört. Ja, men hur är ni döpta? Ja, vi är ju döpta. Då, ni ska ju bli döpta. Det är ju det som Johannes sa. Vad var det för skillnad mellan hans dop, Johannes dop och Jesu dop? Om vi tar det hur det var från början nu när vi kom in här idag. Kommer ni ihåg? Va? Heligande. Så det är liksom den ingrediensen i vattendopet vill man på något vis försäkra sig om. Så man brukar be för den som är döpt. Och så ber man om helig ande och liksom kraft över personen. Det är ju lite olika, men det vore ju väldigt härligt för den personen om de fick tungotalet där. Om den inte nu redan som de här hedningarna som Petrus sprang på hade fått det innan. Då får vi väl bara hänga med i allting och be lite mer att Guds ande ska komma extra. Det där med den heliga ande, det kan man ju fyllas på med så ofta som det går, tänker jag. För det kallar ju inte man något omdop, utan det är ju liksom bara ett ständigt flöde. Man kan ju få nya tungotal, nya språk. Och liksom man kan ju få, den heliga ande har ju massor som vi antagligen inte förstår för oss. Där finns det nog en otrolig skattkista. Och bara liksom önska och be och längta efter. Men det är ett annat dop. Ja. Och vita kläder brukar man ha. Och nu brukar det inte vara så noga om det är några speciella dräkter eller hur det nu var. Jag tror inte det var det på Jesu tid heller. Utan det var nog ganska casual. Det var nog precis det man hade på sig. Etiopiska hovmannen klädde väl inte om i något speciellt. Eller vad det nu kan ha varit. Men vi brukar ändå ha vita kläder förstås. För någon slags syndfri brukar stå för det. Men det är ju en färg liksom. Men det är ändå, en del har jeans, en del har den här dopdräkten. Och det kanske inte är avgörande. Men så brukar det vara. Ja, ha, det är så här långt man hinner. Ja, typ så här. Tack älskade Jesus att vi får vara tillsammans helt både tillåtet så här i Nynäshamn ikväll. Att det inte är någon som står här ute och är sur på det, utan att det faktiskt är så här att det är tillåtet i vårt land att samlas. Tack för den utveckling som har varit i vårt land. Jag tackar dig för det baptistiska dopet, för troendedopet. Jag tackar dig för glädjen att vara medveten om sitt dop. Att ha det i sitt minne. Jag ber att du skulle få visa oss aspekter av dopet. Och att vi får liksom ha kvar någonting när vi går hem idag. Som vi är lite glada över. Som känns lite dyrbart. Om det gäller den sociala aspekten. Eller att vi har en uppståndelsekraft. Eller att vi är förlåtna. Eller vad det nu är. Jag ber att du med din heliga ande kan lysa på något hos var och en av oss. Jag tackar dig för att jag vill välsigna den här församlingen. Och människorna som kommer hit och människor som ska komma hit och som är väldigt nära. Att vilja ha ett liv med dig. Och som den här församlingen faktiskt kan bjuda in och vara andliga fäder och mödrar för. Jag tackar dig Herre för att du är en god Gud och att vi får lägga natten och varandra i din hand. Jag ber om din frid över oss var och en. Och jag tackar dig för att du är oss så nära och att du älskar oss. I Faderns, i Sonens och den heliga Andes namn så vill vi be. Amen.